Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Dålig stämning 2.0. It's time to get rebel! Ja, för den dåliga stämningen blir allt sämre och vi har nu anlänt till ett nytt läge i den vintern av dålig stämning vi befinner oss i. Och då pratar vi inte om omvärldsfaktorer som vi har tjatat om i den här podden kanske lite för mycket under året 2020, utan vi pratar om det som vi förra veckan etablerade var Ramble på riktigt i Norrköping och som tog en vändning för det sämre då under veckan som har fortlöpt sedan dess. Du kan få börja, Disco, med att berätta om bakgrunden till att även då tränaren Jens Gustafsson lämnar IFK Norrköping.
Ja, men precis. Vi tog, får väl ta avstamp i det här Ramble på riktigt 2.0 här då. Det har ju varit, ja, får man säga, världsmästerskap i avhopp. Man trodde inte att det skulle bli värre, men det blev det. Nej, men jag fick ju reda på här i, var det i lördagskväll, var sent, att Jens Gustafsson skulle lämnat. Han hade skickat ut ett meddelande till spelartruppen där han sa hej då till alla spelare. Och de hade tänkt publicera så här, det här pressmeddelandet på söndagen där och gått ut med det. Men de gick ut med det, ja, kort efter att vi skrev om det. Och ja, man kan ju diskutera den tidpunkten, gå ut med ett pressmeddelande 22.30 på en lördag kväll. Och det kan, det kanske kan vara lite smart medietaktik där om man inte vill. De flesta är inte vaken då, men som Silly-reporter är man ju alltid vaken, nästan, känns det som. Men de flesta liksom har väl inte resurser att ringa alla så sent liksom. Och det var där liksom, då kom jag också att tänka på, om jag hade varit liksom kommunikations- eller informationsansvarig och ville att en grej skulle liksom tonas ner, då hade man ju försökt tajma in det typ med när Gärringpriset delas ut eller sånt där, så att det kommer direkt, så att det kommer helt i skymundan. Nej, men i alla fall då, Jens lämnar ju, och ja, man får väl säga att det var ganska väntat. Enligt Peter Hunt då, så var det ju de var ju bästa polare och han såg honom som en vän, men som jag fattade som så har väl Hunt varit in och petat i lite för mycket där vad det gäller, så att det bara var en tidsfråga innan han lämnar. Och han, sen såklart då, så köptes han ju ut, han lämnar ju inte gratis, så det kostar ju en del att göra sig av med honom också. Och jag tror ju att han har ju, det har ju varit, vi skrev tidigare om Ålborg, men jag har svårt att se att han flyttar med familjen och bryter upp från Huddingen för 100 000 i Ålborg. Nu ska de vara på han igen och försöka övertala han, men det finns ju en del tränarjobb som lurar runt hörnet, framförallt kanske, ja, Stefan Billborn, hur länge får han vara kvar i Hammarby om de har en dålig säsong? Djurgården, Kim och Tolle, de har inte förlängt med sina tränare, vad händer där? Så han kanske sitter lugnt i ett halvår, ett år och kollar vad som händer, men ja, vi får se. Det var i alla fall ett rätt väntat avhopp, men det är många frågetecken kring IFK Norrköping. Om de ska värva en spelare, vem pratar de med nu till exempel?
Precis, och det här med ersättaren Jens Gustafsson, om vi börjar den, man kan väl bara flika in där att han lämnar ju klubben med ett väldigt gott renommé, Jens Gustafsson.
Ja, absolut.
På att han bygger vidare då på vad många tyckte var ett ganska imponerande jobb i Halmstad med det här sejouren, även om det kanske inte liksom tog fart på det sättet de hade hoppats under den här säsongen, så tror jag att tittar man på helheten, både resultat men framförallt vad han har gjort individuellt utvecklingsmässigt med spelare, så är det ju en tränare som jag tror är ganska aptitlig för många allsvenska lag. Jag vet att vi kommer till det, men jag har pratat runt med en, ja, jag tror jag måste pratat med nästan 20 personer som har eller haft någonting med IFK Norrköping att göra förra veckan. Och väldigt många kommer tillbaka till att hans roll i det som har hänt sedan 2015-16 är lite underskattad. Att när man pratar om till exempel då försäljningsmekanismerna i klubben där, att de har fått så bra betalt, så pekar väldigt många på Peter Hunts förhandlingsteknik och att han skulle vara så bra i förhandlingarna till den. Men där många menar att Jens Gustafsson håller i väldigt mycket av det där rent operativt också. Han har väldigt mycket kontakt med andra klubbar och agenter och spelare och tränare och olika personer, så att han är tydligen har varit ett viktigt kugghjul i Norrköpings spelarförsäljningar också, plus att han ju då har såklart störst ansvar för den individuella rent fotbollsmässiga utvecklingen. Så att det är en tränare med många strängar på sin lyra som ju blir tillgänglig här. Men om han ska ersättas av någon då, så uppstår ju samma fråga som uppstår när man kollar vem som ska ersätta Jens Magnusson, Dale Reese, Stefan Hellberg, Robin Bornehav, Fredrik Nilsson, Stefan Todarsson, Marcus Linnér, Simon Tern, Filip Dagerstål, Lars Krogarsson och alla andra som har lämnat IFK Norrköping den senaste tiden. Det är ju vilken klubb är det man ska skriva på för eller börja arbeta för här. Och det där kan ju förändras ganska radikalt i samband med årsmötet som de har planerat i februari här då, med tanke på att väldigt mycket av det här kretsar kring Peter Hunt och att det känns som att en hel del knutar skulle kunna bli upplösta om det är så att han skulle röstas bort där då från ordförandeposten, för då kanske det finns lite känsla av frisk luft i den där klubben.
Jo, men alltså, det tänker jag också. Det är att jag såg att Robert Laul skrev om det, och där får man lite gärna rätt. Kanske inte, alltså ska de rösta bort Hunt i det här läget? Alltså, ska alla försvinna? Då har de liksom noll kopplingar till klubben. Det kan vara, tror jag faktiskt kan vara ett, ja, nej jag vet inte. Då känns
det beror på vilket bara, perspektiv man tar. Lyssnar man på ett många så har ju då, är ju han då roten till att alla de här har lämnat. Och vill man ha då en långsiktigt mer stabil utveckling för klubben som där nästa gång man har de här personerna på plats, kanske de inte ska vilja lämna på grund av någonting som har satt fart någonstans ifrån. Och då känner man väl kanske att ja, det är väl bara att tacka honom för hans insatser för IFK Norrköping i det här läget kanske, och ta sig vidare därifrån. Jag tror,
det känns bara som att VD, ordförande, blir liksom total utrensning, att de får börja om på noll liksom. Det är kanske där de behöver, fast nej, det kan inte vara ändå, med tanke på att de alltså, sportsligt och resultatmässigt lyckades de inte i år. Men ekonomiskt så har de ju väldigt bra grund att stå på. Truppmässigt får man säga är de ju också ganska bra.
Ja, men absolut.
Tränarna liksom, Elvendal är ju kvar. Och Kim Hellberg är kvar. Så att,
jag menar mer om man lyssnar på vad alla som har lämnat klubben här har sagt nu och så vidare, så är det ju liksom att jo, för all del, det där är uppsidan, men framgången har haft ett pris. Och kommer de kunna bygga vidare i den här riktningen? Alltså kommer de ha, med tanke på vilket rykte det har att jobba i Norrköping efter den här senaste månaden till exempel då, eller vad man har vuxit fram under längre tid, kan de attrahera vilken tränare och spelare som helst in i den här föreningen? Kolla vad på sättet som flera ledande personer har lämnat här nu, och titta på vad vissa spelare, det var framförallt Simon Tern som var ute i en intervju här med Fotbollskanal i veckan, vad de säger om stämningen i klubben och laget. Och även Lars Krogarsson sa ju där, att pekade ju rätt konkret på att sådär att ja, men när Tordarsson och Dale Reese och Jedda har försvunnit härifrån, så jag upplever inte att jag kan prestera på det sättet om jag inte har den typen av personer runt mig och sådär. Att det är inte någon vidare försäljningstaktik då mot nyrekryteringar att ha det på det här sättet. Och många pekar ju finger på Peter Hunt. Alltså det är ju så. Det är ju inte bara utåt, utan även när man pratar med folk off record, så är det ju liksom att han är rejält utpekad som boven i dramat här. Och då tror jag kanske för Norrköpings skull att det är bättre om någon annan styr skutan framöver.
Men tänk om han avgår nu. Vi ser att han avgår innan nyår. Då står de alltså utan marknadschef, utan klubbdirektör, utan tränare. En hjälptränare har lämnat, en performance manager. Alltså vem rekryterar en ny tränare? Och vem alltså, om de ska värva spelare typ i januari, februari, det kommer ju bli ett jätteproblem.
Men nu tror
jag kanske inte att han hoppar av, men och en som det har ryktats väldigt mycket om, då får man säga, det är ju Tony Martinsson, tidigare sportchefen, som faktiskt var ute och stöttade Peter Hunt här.
Ja, precis.
Han har ju varit sportchef tidigare, och ryktas nu blir det igen. Men jag ringde och pratade med honom och frågade om det här sportchefsjobbet, och han sa att han inte hade fått någon förfrågan. Men att han har ju ett stort klubbhjärta, så skulle det komma en förfrågan så kanske han nog skulle hoppa på det. Kanske lite, vad ska man säga, som en tillfällig lösning då, tills man hittar något bättre. Men jag vet inte, han hade inte fått frågan än i alla fall, så det verkar inte aktuellt de närmsta dagarna.
I den här tränarfloran då, Disco, hur ska man navigera sig fram genom den? Det är ju, har ju pratats en hel del om Rickard Norling och Andreas Brännström och Henrik Rydström de senaste veckorna, men det känns inte som att någonting har varit speciellt konkret.
Men Brännström känns det som att, skulle inte han passa dem med en sportchef som kan liksom Ja, men säg att Tony Martinsson blir det då, så tar de in Brännström. Han känns ju jäkligt spännande och har ju varit på tapeten länge. Gjort det väldigt bra i södra med väldigt små resurser ska man ha. Deras svångrem drogs ju åt väldigt här för några år sedan. Och han har ju ändå, har de ändå kvalat kvar till Allsvenskan. Då missade ju Allsvenskan förra året med sjukt liten marginal. Så att jag tror att han har väl gjort sig lite förtjänt av, och jag tror att Norrköping skulle passa han också ganska bra. Vi har varit inne på han tidigare och hyllat honom. Sen är det Norling då som har varit på tapeten i Norrköping i, jag vet inte hur många år som helst. Jag vet att Hunt har ju gått ut och bekräftat att han var nära för ett tag sedan. Nu går det rykten om att han ska ha köpt lägenhet i Norrköping. Så har jag fått jättemycket tips om. Men det vore ju konstigt, för han flyttade ju precis till Strängnäs där han köpte ett hus. Och pendlade till Stockholm. Och med köer och sådär, så jag vet, det kanske vi sa i förra podden också, så är det ju ganska det är ungefär samma tidsspann som det går att pendla mellan Strängnäs och Stockholm och Strängnäs och Norrköping.
Det är en otroligt bra nedryckare. Därför stoppas Norling från Norrköping. Köerna, lönen, spelarna. Alltså som en trepunktslista. Det skulle passa bra också. Men nej, men det är väl, det känns ju samtidigt som också att med Norling.
Men det är väl inte sagt att det inte kan bli Norling. Det kan det säkert bli, men jag vet inte. Ja. Jag har försökt kolla upp det där och vad jag hör så de nekar hela tiden till att det ska bli han, men ja, jag vet inte. Det ryktas väldigt mycket om honom.
På tal om vilken klubb det är man rekryteras av då, så undrar man just nu i det här läget vilken tränare man rekryterar in i Norling med tanke på vad han var ganska hängiven till i slutet av sin tid i AIK. Att kanske inte, han kommer inte rulla in med sin 3-5-2 och spela avvaktande, utan han kommer nog rulla in med sina mer nymodiga idéer då den här gången, som ju behöver mogna någonstans. Så frågan är om de Norrköping då tycker att de är i den där miljön de ska mogna. Ja, många frågetecken för Norrköping som ju tagit kommando över vintern i Allsvenskan i alla fall. De går in och total dominerar nyhetsflödet i vad gäller drama och stora utestående frågor. Det har gjort små försök den här veckan ändå att ta sig in i flödet. Dels från Hammarby vars värvning av Astrid Selmani, som du ju var först ute med förra veckan, Disco. Som blev klar. En dyr värvning. Och du kan ju få ge oss bakgrunden till den värvningen och varför det blev Bayern lite grann.
Ja, men som jag fattade så var Astrid Selmani ganska tidigt inne på att spela i Hammarby. Han var ju redan i somras ville få till en övergång, men då ville inte Varberg släppa honom, vilket var ganska förståeligt med tanke på hur viktig han var för dem och med tanke på hur att Varberg skulle klara ett nytt kontrakt och mycket vad det betyder. Och de klarade mycket riktigt ett nytt kontrakt. Han vann poängligan. Och sen så var väl alla toppklubbar med och var intresserade. Malmö var där och kollade läget. Jag tror AIK också var där. Men sen var det ju i slutet bara Norrköping som la ett bud. Eller i slutet, men Norrköping kom med ett bud ganska tidigt på 4 miljoner. Vilket bara viftades bort av Varberg, som det liksom var inte närheten att skulle acceptera. Och sen var det Hammarby för hela slanten då. Och sen satt väl Jocke Persson och förhandlade med sin polare Jesper Jansson. De har ju spelat tillsammans i Stavek bland annat i 2 dagar. Och sen blev det klart. Och Selmani var ganska tydlig med att han ville till en allsvensk toppklubb för ett äventyr utomlands. Jag tror det fanns en del bud som skulle kunna göra dem ekonomiskt oberoende, bland annat från Asien, och jag tror att det var även från Gulfen. Men ja, 24 år och gå till Hammarby, det är ju, det ska bli väldigt intressant att följa honom i Bayern, framförallt med tanke på att det känns som han är ganska obrydd över den här pressen att komma till en stor klubb som han alltid pratar om. Han känns som ingen kille som kan ta den ganska bra, samtidigt som jag tror att det är en ganska bra, passar nog bra in i Hammarbys spelsätt också. Han ska spela med en hög press och han är ganska löpstark och ganska fysisk, och ja, det blir spännande att se han och Ludvigsson tillsammans, framförallt.
Ja, det blir hög. Det känns som att det finns potentiellt hög press att tvingas utstå från Bayern under 2021 där då, om de sätter sitt spel lite bättre med Ludvigsson och Selmani som två terriers längst fram. En annan nyhet från veckan är ju att Christian Järdler tar över Mjällby. Järdlers tränarbana är en intressant sådan. Han känns som att han har varit aktuell för en massa jobb och det har pratats bra om honom, men det har också gått lite upp och ner för honom. Eller har jag fel, ett felaktigt intryck?
Ja, men det känns ändå lite spännande då att han får chansen som huvudtränare. Nu skulle du säga att han var lite första valet, men ett billigt sådant. Och nu får han chansen att jobba med Mjällby. Kommer in i ett litet svårt läge skulle jag säga, eller bara med tanke på den supersuccé som Marcus Lantz gjorde när han tog Mjällby till, ja, man får ändå säga toppen av allsvenskan, och med de små resurserna han hade och med tanke på att Moses Ogbu har meddelat att han ska lämna för en klubb utomlands, eller ska lämna Mjällby. Det blir spännande att se. Jag såg att Mattias Koncha, som var sportchef va, när han tog honom till Öster, när Järdler var tränare där, var ute och hyllade honom som en tydlig tränare och sådär. Kanske inte så konstigt med tanke på att han har haft honom, men vi får följa, får se vad han kan åstadkomma i Mjällby i alla fall.
Nej, men det var väl just jobbet i Öster som var hacket i kurvan. För att jag tror man går tillbaka och tittar på vad han gjorde, så Järdler, alltså, han kom ju in via U19-laget i Ängelholm, tror jag, i Ängelholms A-lag, och räddade dem i ett väldigt prekärt läge med en väldigt bra höstsäsong, så han fick väldigt snabb effekt där. Men det var ju väldigt, väldigt mycket som inte stod rätt till i Ängelholm vid den tidpunkten. Och sen så till Värnamo då, den här succésäsongen i Superettan med dem 2017, innan han blev rekryterad till Öster. Där blev det ju 1,5 år. Men kändes ju mitt intryck utifrån. Det kan vara att jag inte följde rapporteringen speciellt nära, men det var att det var rätt bökigt. Eller det blev ju precis, han var ju där hela säsongen, hela 2018 och halva 19 ungefär, men att det flöt inte på som det skulle där riktigt i Öster, och utan blev en hel del problem, och det kanske inte det man hade sett framför sig. Det kändes ju som att det var bara en väg framåt för honom där och då, och sen då ett ASS-tränarjobb i Mjällby istället då, och det kanske att han var lite groomad för huvudtränarjobbet där, och att de var ju intresserade av att ha honom som huvudtränare redan förra året när jobbet gick till lands. Så att men spännande att se honom då i allsvenskan som huvudtränare första gången här för Mjällby nästa år.
Och sen en grej som vi glömde där om Hammarby, de har ju även i skymundan, som vi varit inne på tidigare, så skulle de stärka upp sin skadeförebyggande avdelning. De har ju haft, jag tror ju, ja, sen jag bevakar Hammarby på nära håll, så har det ju alltid varit ganska mycket skador runt klubben. Jag tror det till och med det var 2009 så var det mycket skador. Men de har ju värvat landslaget, Christian Andersson, naprapat till klubben, och även utkört landslagets svärd till rehab-teamet. Och
du börjar ändå i den, när du berättar varifrån de har värvat Christian Andersson, säger att i landslaget. Det är ju framförallt, det är ju även Djurgårdens naprapat.
Ja, precis, det är det jag menar. Det är ju, det var det här jag skulle komma till, att det är lite känsligt där, eller lite känsligt. Värva naprapat kan inte vara så känsligt, känns det som. Det blir ju det blir spännande att se vad, eller spännande, det är en liten kittlande värvning när det kommer från Hammarby. Och när vi pratar om värvningar mellan Hammarby och Djurgården, så är ju Hjalmar Ekdal också på väg till Djurgården. Jag tror det var Fotboll Stockholm som avslöjade att de var intresserade. Sen skrev jag här i helgen att de slutförhandlar den här veckan, och det ser ut som, det är mycket som talar för att övergången blir av. Det var väl Sirius som var med i racet där också, men som jag har förstått det så är det, eller så vet jag att spelaren själv vill till Djurgården.
Mm.
Så det är lite kittlande värvningar.
Har gjort en liten räd här då i framförallt lägre divisionerna och plockat upp spelare, både Hien och nu är de väl, du skrev även att de är ute efter Wallenborg, va, heter han?
Precis, i BP, ja.
Och att de var ganska nära där, och dessutom är Elias Andersson klar, så att de har ju redan börjat fylla på då det här ganska stora tappet som man väntar sig att de står inför av spelare i A-laget inför nästa säsong. Men med spelare som kanske inte har lika mycket allsvensk erfarenhet då, som de som lämnar vissa gånger. Behöver inte vara en dålig sak. Ska vi avsluta det här segmentet med att prata om du fick lite kritik här, eller vet inte vilken vända vi ska börja
i riktigt. Vi kan ju ta det här då, grej som har varit på tapeten är det här med anonyma konton på Twitter. Och vi fick en fråga om det här i vad heter frågelådan, så vi kan ta den nu då. Det var från ett anonymt konto förresten, som frågade så här: vad hade Disco druckit i fredags när han tryckte ner ett konto på Twitter totalt med härskarfasoner? Och jag kan ju säga det, jag tar ju ingen mer diskussion med några anonyma konton på Twitter. Det går liksom inte att göra. Jag fick sitta, tror jag, från klockan, ja vet inte, 6-7 tror jag jag började. Och sen fick jag sitta, jag tror jag skrev sista tweeten 23:19. Och då när jag lade ner telefonen och la mig, så tänkte jag så här: du, vad är du håller på med, sitta liksom och diskutera så här en fredag kväll i 4 timmar? Så att nej, nu, det blir inget mer sånt. Tyvärr kan jag meddela att jag var spiknykter.
Men vi kan väl passa på att flagga för det också då, att jag kommer inte vara med då, men Disco kommer att ha öppen diskussionsklubb på julafton mellan 12 och 8 på kvällen, där ger sin syn på
mellan 3 och 5 ska jag ha.
Ja, precis. Nej, barnen får öppna julklappar.
Om man ska säga någonting om det där roliga, så var det att det finns ju faktiskt en del troll som är rätt fyndiga. Och det var ju någon, efter jag hade haft den här diskussionen då, så skrev ju jag en nyhet, ja, men det var väl om Ekdal. Och då skrev en som heter Kjell, som jag tror alla känner till, han är och härjar överallt. Så skrev han, så ja men Hjalmar Ekdal slutförhandlar med Djurgården, så skrev han: bror, det här skrev tränarkarusellen för 1,5 år sedan. Det var så jävla roligt. Och sen dagen efter, då stängdes något av de här kontona ner. Så att det stod liksom: det här kontot är avstängt för suspekt, vad heter det, verksamhet eller suspekta bla bla bla, stod det. Och då skrev den här samma Kjell att jag var en idiot och att det var en skam att du kunde ha podd med mig, för att jag låg bakom den här nedstängningen av kontot. Så jag har en nära svara så här: du Kjell, passa dig noga, det är du som står näst på tur. Ja, nej för fan. Så var det med det.
Men vi kan ju konstatera i alla fall att då att den här personen, tränarkarusellen, har rekryterats av vår konkurrent Fotboll Direkt.
Jag visste det hände också.
Men ja, en intressant grej med det där, att jag tror mig har fått höra lite om vem det är bakom det där kontot. Och framförallt är en person. Om det jag har hört och stämmer, så är det en person som har jobbat i en ganska senior roll i en allsvensk klubb rätt nyligen och haft flera liksom flera framträdande jobb i svensk elitfotboll de senaste åren.
Oj då.
Och jag liksom, kan man tycka,
men han kanske går ut med namnet nu ju när han ska skriva fotboll.
Ja, men då precis, det skulle man kunna göra, men då tänker jag mest att säga att då kanske det blir svårt att få den här typen av jobb igen, om man har använt sin position till att läcka uppgifter på Twitter eller liksom skriva, spekulera i tränarjobb och sådär.
Fast alla vill vara silly reporter, så är det ju.
Ja, inte jag, det har vi väl etablerat för det här laget. Att det
exakt.
Inte som stämmer.
Exakt.
Men,
fortsättning följer i alla fall på det där. Och vad man ska säga, det blir inga mer diskussioner. Jag måste ha tid till annat här. Men däremot så kan man ju köra säkert, det kommer ju ha fortsatt chattar och sådär på Expressen. Men jag ska hålla mig från diskussioner på Twitter. Man kan inte lägga tid på det för man blir galen. Nej.
Vi kan väl säga det också, det var ju några som frågade där i samband med det där, alltså jag blev också inpingad i det, vi har fått något till fråga i frågelådan om det här med cred då, vem som är först med uppgifter och hur man skriver och så här saker. Att, rent generellt tror jag att vår tidning är väl sån att vi följer ju publicitetsregler i möjligaste mån hela tiden, och då ingår lite andra arbetsmetoder när man går ut med uppgifter eller refererar till uppgifter och så vidare. Och till exempel då så handlar det om att söka inblandade parter, och det handlar dessutom om att kunna kontrollera källor på egen hand och så vidare, om det inte kommer från en väldigt trovärdig nyhetsförmedlare. Och om det är ett anonymt Twitterkonto eller om det är en användare på ett forum eller på Flashback eller var som helst där som skriver mycket saker varav en del stämmer, för att i det här fallet så är det ju inte så att det inte kommer uppgifter som stämmer, det är ju faktiskt en hel del som har stämt. Men då blir det svårt att förhålla sig till liksom källans trovärdighet på det sättet för oss. Och då måste vi bottna själva i den typen av information och söka egna uppgifter och komma med dem. Så att därför blir det liksom det här med hänvisningar, tror jag, att det kan finnas en viss förvirring, men jag menar, det är inte samma sak som om en etablerad trovärdig nyhetsmedlare som till exempel då, ja, Aftonbladet eller DN eller någon annan tidning går ut med en uppgift, då finns det ju, då har ju vi fog och skäl att förstå att ja, men det här uppgiften är sånt som vi faktiskt kan referera till direkt. Men om ett konto som har skjutit ganska brett många gånger till exempel, eller om det är då en användare på ett forum eller någonting annat som skriver saker ett typ i kvarten, då blir det lite svårare för oss att ta de uppgifterna på samma allvar från första början i alla fall. Sen kan det förändras över tid, men det var väl bara en liten bakgrund till. Man kan läsa om publicitetsregler på till exempel då Journalistförbundets hemsida om man är intresserad av vad de betyder och vad som är skillnaden på uppgifter som, eller på hur vi skriver nyheter i Expressen och på vad privatpersoner kan skriva i sociala medier utan samma ansvar riktigt. Ska vi gå vidare så tar vi oss till lite mer silly. Sargon Abraham är klar för Degerfors, och du var på det här och tänkte väl titta på det idag om jag förstod det rätt. Men så blev han presenterad på morgonen.
Jag sökte Patrik Werner tyvärr här i morse, och då sa han att han skulle återkomma efter lunch, och så då la de ut det typ en halvtimme efter det, så att ja, de hade väl redan planerat, men jag hörde det igår att de var på väg att ta tillbaka honom. Har gjort stor succé i Degerfors tidigare, inte varit lika lyckad i Göteborg, och de vill väl göra plats och banta truppen och liksom skära ner en del, vad heter det, personalkostnader, så att det är väl en ganska bra värmning, tror jag.
Ja, han hade ju sina stunder i Göteborg, Abraham, ändå, men det lossnade aldrig.
Ja, i slutet.
Det blev aldrig riktigt samma effekt för honom där som det blev, utan jag tycker det känns som en ganska rimlig flytt, och som att Göteborg då med sina ambitioner kanske ska söka sig någon annanstans också, att det var rätt bra för båda parter kanske att Sargon Abraham vände tillbaka till Degerfors. Den är klar då helt enkelt. Degerfors plockade även Adavan Rajamohan och Niklas Maripou i veckan. Så de har varit ganska ihärdiga på övergångsmarknaden här i början av övergångsfönstret, får man säga. Och försöka biffa upp sin trupp.
Och Maripou, får man säga, har gjort en jäkla resa med tanke på att han var i Allsvenskan, sen gick ner några divisioner, var i Sundsvall i Superettan, och nu är han tillbaka i Allsvenskan med Degerfors. Det får man säga, en rejäl mental styrka av Maripou. Som känns som han har varit med hur länge som helst, fast så gammal är han inte faktiskt.
Nej precis, och dubbelvärvning från Akropolis där för dem då.
Ja.
De har väl haft bra koll på vad som har hänt runt omkring sig i Superettan, och ja, men jag tycker det känns som sunda värvningar för Degerfors, som vi ska bygga vidare på det de har gjort innan här. Har vi haft med grejer? Ja, Hammarby skrivit långtidskontrakt med Oliver Dovin som målvakt.
Ja, precis. Som jag fattade så är det bestämt att han har förlängt. Som jag fattade var det 4 år. Jag tror att det kan bli 3+1 eller någonting sånt också. Men att de förlänger med han är klart. Riktigt viktig värvning, tror jag, för Hammarby. Dels att de måste ha någon ung som de kan sälja vidare. Nu får man inte för sig så jättemycket för målvakten. Men han fick ju spela med... Han fick vara med i truppen till U21-anslaget här i avslutningen. Och har ju spås ju en lysande framtid. Och pratar man med dem i Hammarby så tror de ju att han kan vara med och utmana Ostedt här i redan säsongen som kommer.
Ja, och jag har faktiskt haft konversationer med folk som såg honom, för de tog honom från Enskede från början, och såg honom i bra mycket yngre åldrar, och att han har varit en exceptionell talang från början, och att Enskede förstod man tidigt att den här spelaren kommer gå väldigt långt, och väldigt bra liksom omdömen på många sätt om honom, och att det är en spelare som väldigt många tror väldigt mycket på. Så att Oliver Dovin, det är inte alltid man hör, ibland dyker upp spelare och så säger alla att ja, men han, the next big thing och så vidare till höger och vänster, men att i det här fallet så har jag under rätt lång tid nu har man hört och fått liksom fingrarna höjts för honom, så att Hammarby förlänger med honom göd ju det intrycket ännu mer. Sen är det ett stort steg till att bli första målvakt i Allsvenskan såklart, och prestera där, men intressant att han redan har varit inkallad ur U21-landslaget och så då, med tanke på sin ringa ålder. Ska vi ge oss vidare till frågelådan där det kommer ännu mer silly frågor?
Ja! Yeah!
Frågelådan. Pappau. Frågelådan. frågelådan.
Vi kör direkt då här. Max Bergström, är Viktor Gyökeres nöjd med bänken i Swansea eller kan det röra på sig? Jag tror att han måste se över sin situation. Jag tror inte alls han är nöjd. Jag vet att Malmö var påhög på honom tidigare. De borde definitivt vara intresserade av att försöka köpa loss honom nu från Brighton. Han har ju inte fått den utväxlingen alls han fick och vore ju en rätt bra ersättare, eller väldigt bra ersättare till Isak Kiese Thelin, tycker jag.
Ja, det får man säga. Känns ju han som en riktigt ambitiös spelare, Gyökeres, så att man har, det känns som att det skulle ta emot lite för honom att vända tillbaka till Allsvenskan, även om det skulle kunna vara rätt.
Rasmus Gustafsson, hur skulle det funka rent konkret om Hasan Banovic vill bryta sitt kontrakt? Är det ens troligt? Nej, det är absolut inte troligt att han skulle bryta kontraktet. Ja, det är om Norrköping skulle köpa ut honom, men det finns väl inte ingen anledning för det. De får en klubb som får köpa loss han helt enkelt. Jag såg att han gick ut i hos fotboll direkt och sa att han ville lämna. Och det är ett sätt att sätta press på klubben och acceptera dem, de här buden som det finns, som han sa fanns från de utländska klubbarna. Så att, nej, det rör på sig i Norrköping, så får vi se vad som händer där.
Ja, säg att du tar bort både Isak Bergman Johansson och Sead Haksabanovic från den där truppen också, och då är det ett blankt ark. Då är det liksom, då blir det typ en fråga om IFK Norrköping finns som mer en juridisk inrättning. Alltså, är det en fotbollsklubb kvar? Klaus Daimler, hur ser Noah på journalisters roll gällande fotbollens samröre med kriminella nätverk och skumma agenter? Till exempel, tänker på planterade rykten som publiceras och bidrar till hype kring övergångar. Ja, den där kopplingen är inte så jättestark, tycker jag. Att agenter planterar rykten har ju mer med att man vill höja marknadsvärde och så vidare på spelare som man vill sälja. Det finns ju de agenter som där utöver det har, enligt polisen i alla fall, då, tydliga kopplingar till kriminella nätverk och sådär. Men jag ser kanske inte riktigt att det där står och faller, utan om man ska ha ett samlat grepp om den svenska sportjournalistkårens förhållande till kriminalitetens angrepp på fotbollen, så tycker jag att vi har varit ganska bra under det här året i alla fall på att rikta udden mot dem och granska saker och ting snarare än agera nyttiga idioter.
Sen vet jag inte... ju de flesta vilka det är som har, alla etablerade journalister, alltså tror jag bara vet vilka som har kopplingar till kriminella verk.
Ja, i alla fall har en hum om det.
Sen tror inte jag det är att inom svensk fotboll så tror inte jag man kan höja ett marknadsvärde genom att läcka ett rykte. Jag tror inte Bosse Andersson eller Jesper Jansson eller Björn Westrum tänker så här: oj, nu skrev Expressen, Aftonbladet eller Fotbollskanalen om det här, nu måste vi agera. Nu är de intresserade. Fotbollsvärlden är så liten, så det där har de sportcheferna koll på ändå, vilka som lägger bud och hej och hå. Det surrar så mycket bland spelare och allt. Så att, jag tror inte alls det stämmer att det går liksom att höja ett marknadsvärde genom att läcka ut ett rykte.
Nej, och jag tänker en annan aspekt av det där. Det känns som att det finns en överskattning ibland av det där att media hjälper till att driva upp marknadsvärde. Och det är klart att det finns effekter som den när till exempel, jag tror så här, Simon Tern tror jag var rätt smart när han till exempel gick ut och sa att Arne Sigurdsson var den största slangen någonsin hade sett. Men det gäller också klubbar som till exempel Norrköping, där extremt bra prestationer kan gå under radarn lite grann. Men sen så tror jag att man ska inte underskatta hur liksom finkalibrerade och sofistikerade scoutingmodeller och analysverktyg klubbarna har nu för tiden. Och de ligger liksom mycket mer till grund för vad man betalar och vem man tittar på och sådär, snarare än hur en medial skildring av en spelare är. Så att jag tror inte man ska överskatta just det där. Och sen finns det en annan aspekt av det här med till exempel då att media avslöjar att det finns en klausul här och där och så vidare. Det är ju agenter inte långsamma med att springa runt och berätta för köpande klubbar att han har en utköpsklausul. Det behöver bara lägga det här budet, för att det är inga hemligheter liksom. Alfred Nord, finns det något surr om Elfsborg överhuvudtaget? Det känns helt dödstyst. Och ja, det
ja, de ligger tyst. De tillsammans med AIK ligger ju väldigt lågt nu. Vi fick flera frågor om vad som händer i AIK också. De ska ju reda ut sin ekonomi först, och sen ska de försöka sälja Paulus Abraham och Karl. Vad jag har hört så finns det lite rykte från Klubb Brygge på Karl, men de har även en del andra unga namn, bland annat en som heter Reynolds från MLS, som är en ung talang som många klubbar rycker i. Så att det är inget jättekonkret där i Karl och Klubb Brygge, men jag har hört att de har honom på listan i alla fall. Viktor, här var en rolig fråga från Viktor Haggis. Hur många gånger om dagen säger Disco coronatider? Cirka 50 känns det som, en ganska rimlig gissning till mig. Jag har faktiskt noterat det också, att just i poddar och kanske i texten, jag har skrivit coronatider rätt mycket. Det blir liksom som min sån här liksom. Som jag ska säga liksom, då blir det coronatider. Nej, jag ska sluta med det. Eller i alla fall inte använda lika mycket.
Den som inte hänger upp sig på ord ljuger. Har graden gjort sin sista match, undrar Felix S. Och ja, det, jag har för dålig
jag
koll
tror
på graden.
Det där, ja.
Jag tror också det. Men det är mest baserat på en känsla. Att han inte har någon väg tillbaka. Och det är också att han intervjuas mycket i kapacitet som liksom den, att han ska in och strukturera upp Helsingborg nu. Att han är ju mer sportchef än vad han känns som spelare där nu. Och liksom pratar ju mycket mer i den egenskapen också. Kristoffer J. Berg med en fråga som vi får väldigt ofta. Hur mycket pengar finns det egentligen för lagen att värva för inför nästa år? Kan man värva spelare för flera miljoner och samtidigt klaga över att man måste få bidrag från staten för att överleva? Och frågar du klubbarna där så är det ju då det här en pengar till nyförvärv, en sorts verksamhetskritisk utgift för dem där de, som de behöver kunna lägga för att driva fotbollsklubbarna framåt. Men ja, det är väl fler som frågar oss egentligen hur de här ekonomiska kalkylerna går ihop vissa gånger.
Ja, precis. Men, och sen så har vi både Henrik Jurelius tror jag och Henrik Kinlund i Hammarby och ja, Jurelius i AIK då, har ju gått ut och sagt att det kommer inte bli så många mer nyförvärv till deras klubbar. För att de har en sån tajt budget. Djurgården har ju sålt för väldigt mycket pengar de senaste åren och har ju också blivit av med en del löneposter. Så de har ju sagt tidigt att de ska ta in mellan 6 och 9 spelare. Och nu har de väl, om de plockar in Hjalmar Ekdal då och Wallenborg och den här afrikanska diamanten som Bosse hintar om här, så är ju nästan fullt. Eller någonting kanske, någon bomb som Bosse Andersson brukar ha i bakfickan. Men vi kommer nog se en ganska lugn sille här. Eller lugn sille, det kommer bli en bra sille season, men det kommer inte bli en hemvändar bonanza tror jag, som det blev i somras och i våras.
Vet du vem den spelaren är då? För det var flera som frågade om det här också, som Djurgården är ute efter.
Nej,
som,
ingen aning. Nej. Jag ska försöka ta reda på det.
Har vi fler frågor från den här? Jo, jag såg en annan fråga här från ett apelsin som undrar om Allsvenskan är på väg att implementera goal line technology, eller hur långt eller kort de har kommit till det. Och det är rätt konstigt det där, för att det finns ju ganska intensiva diskussioner om VAR i Sverige. Men goal line technology är det knäpptyst om, som om det liksom inte ens är på agendan att införa. När det borde vara hygienfaktor och inne för länge sedan, kan jag tycka. Att det känns ju som liksom, det är ju inte ens en kontroversiell teknisk innovation att plocka in, utan tvärtom, den är så himla smärtfri och har implementerats på ett jättebra sätt i hela Europa. Men nej, jag har inte hört någonting om det, måste jag säga, och jag har inte ställt frågan några gånger.
Vi har ju norska lyssnare också, Stig Åserud, vår hamner Adam Andersson, och då tror jag att det blir Rosenborg till slut där för honom. Ja, nu dör mina hörlurar snart här, så nu måste vi lägga av.
Vad ovanligt, tack för den här veckan.
Tack för den här veckan, hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.